Vi är denna vecka sponsrade av Lendo, Sveriges största jämförelsetjänst för privat- och företagslån. Jag har en fråga till dig, Thomas.
Asså.
Om du ska köpa kanske på fredag eftermiddag någon god köttbit.
Just det.
Eller havskräftor eller jag vet inte, champagne.
Ja, det är ganska vanligt.
Och så står du framför tre butiker som alla säljer dessa varor.
Mm.
Går du då in i alla butiker och kollar vart du kan köpa det här till bäst pris? Eller går du bara in i en butik och så tänker du inte mer på det?
Jag går nog bara in i en butik. Men jag hade gärna haft en gubbe som stod utanför och berättade för mig exakt hur det låg till. Som gjorde jämförelsen åt mig. Jag är ju sån, jag tar gärna hjälp. Jag blir gärna assisterad i mina beslut.
Den gubben, den gumman, den personen är ju vad Lendo är för alla som går i lånetankar.
Bort hos Lendo så görs en ansökan och jämförelsen tar bara någon minut att genomföra. Och man får ofta sitt svar tämligen omgående, Gustav.
Inom en minut många gånger.
Oj då.
Det är tämligen omgående. En ansökan är kostnadsfri att göra. Man kan ansöka och jämföra lån upp till 600 000 kronor. Ansökan är inte bindande.
Ja, men så är det. Och det ska påpekas också att det görs en kreditupplysning bort hos UC. Så det påverkar inte UC-score. Och sånt som om man skulle liksom göra den här jämförelsen själv.
Så går du i lånetankar, börja alltid på lendo.se. Toto Balotto lyfter på hatten gentemot Lendo. Säg stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack.
Man får gratulera.
Tackar.
På födelsedagen.
Jaså.
Ja, jag minns den dagen. Jag minns den som igår. 130 barre fyller väl Gnaget idag?
Jajamensan, föddes väl på Biblioteksgatan. Är det 8? Eller...
Är det Biblioteksgatan?
Ja, Biblioteksgatan.
Isidor.
Isidor, ja.
Just
exakt.
Ja.
Nej, men så
hur firar du?
Jag hörde på Sveriges Radio som jag gör på morgonen, P4. Och då skulle AIK-familjen tillsammans med deras kock ta fram, eller de har tagit fram en trerättersmeny. Alltså väldigt så här, corona-anpassat. Så alla kan då laga menyn, det finns recept på hemsidan. Och det var bland annat en tonfisk tartar som jag gick igång på. Men vi har ju även tartarmazariner, bara svart och gul. Kan man laga alldeles, eller kan man laga, men kan man baka alldeles själv. Så att det blir tre rätter i Casa Wilbacher ikväll.
Ja, jag såg också vår gode vän Anton Nylin hade länkat till AIK-shoppen.
Mm-hmm.
Man har plockat fram ett blåställ här nu med...
Jajamän.
Som är Gnaget brandet.
Det är väldigt Gnaget, det blåstället. Nej, men det är klart det blir tre rätter.
Ja. Hur är läget då? Det var en späckad helg fotbollsmässigt. Alla hjärtans dag igår.
Mm.
Klappade ditt hjärta lite extra för någon spelare i något lag?
Ja, men det klappar ju för Mario Balotelli som är tillbaka i Monza.
Just det.
Han har varit skadad, han spelade ju, gjorde mål direkt, så han har varit lite skadad sådär. Men det var ju megamöte, jag skrev det på Twitter också, det var ju megamöte mellan presidenten i Pisa, Knaster, och president Silvio Berlusconi Knaster, en av världens 400 rikaste män enligt Forbes. Så att dyngrik jävla americano russo. Alltså man brukar ju prata om italamerikanare som Rocco Commisso, liksom. De pratar bronxengelska och sånt där. Det här är då en Moskva-född amerikanare som har gått den långa vägen via Harvard och nu har, som alla såna här Forbes 400 rikaste män-gubbar, har någon jävla hedgefond.
Ja. Så Knaster att, heter för övrigt Ken Rings yngsta son.
Han kanske döpte efter coolt namn. Ryssen.
Mm. Härligt då. Balotellis EM-dröm.
Ja, han
vad ger den?
2-0 Knaster i bortamötet mot Berlusconi.
Då.
Så att, men det pratade vi om senast. Mancini, han håller ju dörren på glänt i alla fall. Så att, blir det en fin vår här nu, Monza, man går upp i Serie A. Så, ja, man ska aldrig säga aldrig.
Monza-matchen tar sig inte in i svepet. Utan där börjar vi någon helt annanstans. Är du med?
Ja.
Helgen inleddes i Spanien där finfina Cucho Codet Celta Vigo byggde vidare på monsterinsatsen mot omöjliga Atleti och släpade ut Elche på torget för att offra dem med 3-1. Vad ska det här sluta? Ja, säg det. Men för alla med lite livsglädje rekommenderar jag varmt att vila ögonen på de ljusblå från Galicien under våren som nu stundar. Det fortsatte smälla i Spanien när fredag blev lördag. Sevilla tog 9:e raka segern, alla tävlingar inräknade, hemma mot Huesca. Barcelona förnedrade Alavés och Lionel Messi ser ut att ha prickat storformen lagom till CL-omstarten. Och Atletico Madrid, de darrade inte på manschetten borta mot Granada, trots lika läge med kvarten kvar. Real Madrid ville inte vara sämre igår. Benz, Kroos och Boysen hade lekstugan mot sorgliga Valencia och strax där bakom tog såväl Real Betis som Real Sociedad meriterande segrar borta mot Villarreal och Getafe. På tal om sorgligt, ljust är det inte i Pepe Bordalas skalle om nätterna, det vågar jag påstå. För något år sedan låg världen vid hans fötter, han kunde ta vilket lag som helst, han var den utvalde, den otrolige. Nu, ja, nu är det bara ringa gamla Bournemouth-coachen Eddie Howe och fråga vad de ska göra med resten av sina liv. Alexander Isak med ny pyts, 6:e, senaste 5 och nu är fjolårssäsongens målkvot tangerad. Oj, 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 oj. England. Liverpool såg ut att vara på väg mot en blytung trea borta mot Leicester, men på bara några minuter hade VAR, Alisson Becker, nye mittbacken Ozan Kabak och Harvey Barnes vänt på steken och nu är topp 4 på riktigt i fara. Jag tycker James Maddison sa något ganska kul efter matchen. Vi har också ganska mycket skador, vi pratar bara inte om dem. Manchester City förnedrade Spurs upp och ner, fram och tillbaka. Visst, Kanes frispark var värd ett bättre öde och med 0-1 där hade detta kunnat sluta annorlunda såklart, men när allt var över så var Citys 3-0 på treans växel i underkant. Soton inkasserade 5:e raka Premier League-torsken hemma mot Wolves, Fulham fixade blytunga pinnar borta mot Everton, Arsenal och Auba mosade Leeds på en timme och Manchester United fick bara med sig en poäng från The Hawthorns och matchen mot West Brom. Och på tal om bra sagda saker efteråt, Manchester United-journalisten Phil de Bruyne uppmärksammade paradoxen i Ole Gunnar uttalande om att han var nöjd med truppen men samtidigt inte tyckte Manchester United var en realistisk titelutmanare. Kanske det bästa som sagts i februari. Från De Bruyne alltså. Inte från bonkatten. Vi tar oss till Italien där allt gick med Inter och Conte för en gångs skull. Efter att ha kylt av sig från fingret mot Agnelli så krattade såväl Juventus som Milan efter sina förluster för breakchans Inter. Man tvekade heller inte utan firma Lula gick på knock och segern mot Lazio var både rättvis och imponerande. Nu är det svartblå serieledning inför Madonna-derbyt på söndag. Luktar det matchboll? Roma, Napoli och Atalanta med finfina segrar. Gattuso räddade nog jobbet. Roma kommer smyga med till nästa torsk mot en toppkonkurrent och Atalanta visade moral med en 1-0 i 90:e borta mot Cagliari, som verkligen har allt emot sig för tillfället. Från Tyskland och Frankrike så rapporterar vi att... Hängde du med i den där paradoxen från Ole Gunnar som Philippe de Bruyne uppmärksammade?
Ja, men du får nog förtydliga den. Jag vet inte om alla hängde med.
Ja, men Philippe de Bruyne, han uppmärksammade då att Ole Gunnar Solskjær i samma andetag som han säger att han är nöjd med truppen också slår fast att Manchester United inte är en realistisk titelutmanare.
Hur kan han då vara nöjd med truppen?
Precis, det är det Phil de Bruyne konstaterar. Du kan inte som manager för Manchester United stå och säga att du är nöjd med din trupp men samtidigt inte påstå dig vara en realistisk titelutmanare. Då kan du inte vara nöjd med truppen.
Det blir ju lite så här,
jävla
här, mitt mål
så vasst sagt av Phil de Bruyne att konstatera det. Det här går inte ihop.
Han blottar sig själv och menar lite på att så här, men mitt mål är inte att vinna någon Premier League här, utan jag är nöjd med den här truppen och det vi sysslar med, vad det nu är liksom, för målsättningen.
Ja. Ja, jag tyckte bara att det var så jävla bang on att uppmärksamma en sån paradox från en Manchester United-tränare. Ska du träna Manchester United, då ska du alltid ha inställningen att vi ska vinna ligan, vi ska gå långt i alla kupper vi ställer upp i. Det är det som är Manchester United.
Vad ligger de efter City nu? En match mindre spelad, eller mer spelad va?
Precis, United och Leicester parkerar på 46. City är 7 poäng framför med en match mindre spelad. Så att...
De är ju inte speciellt realistiska titelutmanare, alltså, i och med att City har avgjort det mer eller mindre.
Nej, och det är fine. Och jag kan absolut ställa upp på att Manchester United in i den här säsongen kanske inte skulle vara någon realistisk titelutmanare, utan att det återigen skulle stå mellan Manchester City och Liverpool och allt annat.
Det
hade varit
tycker.
En jätteknall. Men då kan man inte i samma andetag säga jag är nöjd med truppen. Nej. Jag har det jag behöver. För att det går inte ihop. Den ekvationen går inte ut. Nej. Mycket bra Phil Det är Bryn.
Det är inte Brendan Rodgers som intervjuas.
Nej. Såg du Leicester Liverpool?
Mm.
Det var länge sedan en pendel i en match, i en känsla, i liksom resten av en säsong svängde så mycket på bara några minuter från ena hållet till det andra.
Det handlar ju om att rädda upp den här säsongen och ta sig topp 4 för Liverpool nu. Det är liksom inget snack om det, utan det är Champions League-platsen som gäller, och det är lika bra att inse var man befinner sig dels i tabellen, men liksom vad laget är för lag just nu. Däremot så kan man nog göra jävligt mycket och rädda upp jävligt mycket, ska jag säga, med Champions League. Alltså vinner man över Leipzig och liksom kan komma tillbaka, alltså så här, komma ur krisen lite grann, hitta bra resultat, hitta självförtroende på nyckelspelare igen, då kan den här säsongen inte vara liksom, det kanske blir en semifinalplats och sen så tar man Champions League, så får man kalla det för en mellansäsong eller vad ska jag säga, och få tillbaka de nyckelspelare som är skadade och kanske värva någonting, och sen så är det ett Liverpool som fortfarande är liksom oddsfavoriter eller liksom med som oddsfavoriter till att vinna Premier League nästa år igen. Men det gäller att göra det nu, på tal om tåg som åker och liksom blir kvar på perrongen och så vidare. De är inte bara kvar på perrongen, alltså det är flera tåg som är på väg att gå nu för Liverpool. Och där tycker jag också då att Champions League blir ännu viktigare för dem. Mm. För Leipzig är inte ett lag de kan förlora emot. Utan skulle de åka så blir det ju en ännu större krisstämpel.
Ja, då är ju säsongen i mångt och mycket över. Då finns det en grej kvar, det är att rädda en topp 4-plats.
Och en jävla jobbig situation tror jag att vara i för Liverpool. Alltså, det är nog jävligt lärorik för alla inblandade och de som ska vara kvar och kämpa om titeln nästa säsong.
Mm.
Och jag menar, man skulle kunna titta tillbaka på säsongen 2021 som en säsong utan publik, som en coronasäsong, och liksom så här, det är ändå lite utåt, skylla lite på det om man inleder bra, men man kan inte titta tillbaka på en Europa League eller en säsong när man hamnar på Europa League-plats och åker ur åttondelen mot Leipzig, alltså så här, utan då lever kvar lite loser-stämpel på Liverpool i så fall inför nästa säsong.
Jag tror också att ett sånt resultat hade kunnat få Mohamed Salah eller Sadio Mané och kanske känna att om man ska testa ett nytt kapitel.
Det
kanske ändå vore lite fint med Real Madrid. Det är läge nu. Jag vill ju spela Champions League nästa säsong och så vidare. Och blir man av med en av de två spelarna, då är det fortfarande en enorm pusselbit som ska läggas dit med en ny spelare. Det finns inga garantier där. Liverpool har ju faktiskt börjat missa med lite värvningar. Det var ju 2-3 år där det kändes som att varenda värvning de gjorde, det var handen i handsken och det var 10 av 10, och det var liksom, jaha, där sprang världens bästa vänsterback runt i hall som Liverpool sniffade upp.
Men ett tag så vill alla till Barcelona och Pep Guardiola och tiki-taka, och ett tag så vill alla, det går ju trender liksom i det där. Det man vet är att ingenting är bestående. Alltså det trendlaget, det topplaget i Europa kommer inte vara det kommande decennium, och det är väl det lite Liverpool får uppleva här. Men det absolut viktigaste i det här, det är ju inför sommarens värvningar. Alltså om man inte tar Champions League och sen så går man en kamp mot PSG och Real Madrid eller vilka lag det nu är om en spelare och erbjuder Europa League, då skulle det hypotetiskt kunna bli liksom tungan på vågen för en annan klubb då.
Mm. Verkligen. På tal bara om Champions League och omstarten här, så ska vi om bara några timmar sätta oss ner här med Bengt Sonnert.
Härligt.
Och köra en regelrätt Champions League-special med honom inför åttondelarna som drar igång imorgon. Det kommer vara väldigt mycket tankar kring lagen, matcherna, värderingarna som landar i lite spel. Mm. Allting finns borta hos Betsson och så vidare. Så att superproducent Kim Wirsén, han har att göra idag. Efter det här avsnittet så behöver ni inte vänta speciellt länge innan det här avsnittet också kommer ut.
Framförallt så blir det ju en guide inför Champions League åttondelarna som är så jävla härliga och välbehövliga. Jag kollade in i min SMHI-app här på morgonen. Nej, jag kör inte Yr. Yr har ju liksom tappat. Det är SMHI man kör nu för tiden. Det hoppas jag du förstår, Gusten. Är du med?
Mm,
för det antar jag att du är. Så är det töväder och sol nästa vecka. Så plusgrader i Stockholm. Och du vet, första plusgraden efter en månad av minus och dessutom då Champions League. Alltså en blick ner mot Europa där de första ultrasupporterna skulle stå i bar Iber i södra Frankrike, men nu är inga som får vara där. Men du förstår, liksom fan, kullarna där bakom Artemio Frankis stadion är rätt härliga när solen lyser. Mm. Och ja, men första vårkänslorna kommer ju så här i slutet på februari.
Spara de här känslosvallen till avsnittet här med Bengan om ett tag. Så pratar vi mer Champions League då. Tillbaks bara till Liverpool. Mm. Det som hände i alla fall på King Power, det var ju att med kvarten kvar så hade man 1-0. Man hade gjort en bra match. Jag tycker Liverpool imponerade i stora delar. Visst, Leicester kanske hade de farligaste lägena att ta ledningen. Men man hade nya Ozan Kabak i mittlåset och det kändes som att när man tog ledningen så var Liverpool på väg att gira upp skeppet och hamna på lite rätt kurs igen här och sätta av mot Champions League-åttondelarna, att ta en snortung seger borta mot Leicester för att inte hamna i det här läget att oj oj oj, nu lever vi farligt topp 4-mässigt. Men sen säger det ju bara pang, det är en straff som blir en frispark som Maddison piskar in där. Jag ser inte att Amartey inte är offside, men där får man väl lita på de här strecken som dras från varummet och konstatera att det blev säkert rätt. Jag ser inte själv med blotta ögat efter de där freeze-framade bilderna och strecken som dras. Men vad fan, det blev säkert rätt. Sen är det ju återigen då en Rembrandt från Alisson som svänger på den här tillställningen innan Harvey Barnes punkterar med 3-1. Och just det som Alisson Becker upplever just nu. Alltså det är fascinerande att se i realtid en keeper som så länge varit så stabil, knappt gjort ett misstag, hyllat som en av dem, om inte kanske den bästa, senaste 2-3 säsongerna och ja, men fått alla lovord i världen. Totalt bara liksom kollapsa mentalt och göra misstag på misstag på misstag. Det är ju egentligen bara målvakter och anfallare som kan hamna i de svackorna som Alisson Becker befinner sig i just nu. Målskyttar och anfallare som kommer i de här, ja men Edin Dzeko har varit där, du minns några säsonger sedan i Roma, när han inte kunde träffa en lada från 2 meter, eller vad man säger, han kunde inte träffa havet med en badboll från bryggan. Det gick liksom inte. Och så såg man på honom hur det gick troll i bollen och det satte sig i skallen och han såg så uppgiven ut. Marcus Berg hade ju lite samma grej i landslaget. Sen gjorde han ju det där målet mot Luxemburg. Händerna bakom örat. Det har varit lite snack. Nej, men det är ju bara anfallare som bland utespelarna kan hamna i samma läget. Man ser hur förtvivlade de är och de försöker och de lägger över bollen på höger istället för det är nog bättre beslut och man skjuter därifrån och så börjar man passa istället när man ska göra mål för man har inte självförtroendet. Torres i Chelsea var ju också en sån här klassisk jävla
svacka. Det man är rädd för är att det ska bli en bestående svacka för en spelare, så som det blev lite grann från Torres. Han kom i alla fall inte tillbaka till att vara lika bra som han var innan när han liksom sköt titlar till höger och vänster till Spanien och Atletico Madrid, eller hur?
Nej, precis. Och inte minst då så klinisk han var i Liverpool. Och så där gjorde han ju mål på allt och så kommer han till Chelsea och så gör han inte mål på något.
Exakt.
Jag minns fortfarande Torres första mål där efter, alltså det hade väl gått typ 4 månader eller någonting. Det var ju liksom TV-pucks hög från hela Chelsea när han gjorde typ 3-0 i någon avslagen ligaavslutning. Att yes, nu fick han äntligen göra mål, 500 miljoners mannen.
Men så alla nummer 9 har ju vid något tillfälle under karriären haft en svacka. Och det är därför man blir så jävla imponerad av de målskyttarna som lever en hel karriär, går en hel karriär och utan några speciellt djupa svackor. Alltså så här, när man kollar på Zlatan Ibrahimovic, ja, vad hade han i Barcelona egentligen? För det får man ju se som en misslyckad säsong. Ja, man är typ så här 17 ligamål, 16 avgör kvarten mot Arsenal i Champions League och dessutom då i konflikt med Pep Guardiola under hela säsongen och liksom hamnar ju aldrig i harmoni i Barcelona egentligen. Det ska då ses som någon slags fiaskosäsong för Zlatan Ibrahimovic, Ronaldo, Messi och så vidare och så vidare. Så Jamie Vardy skulle man kunna liksom ta upp här. Vad han haft för svacka egentligen sen Leicester gick upp i Premier League?
Är det inte många?
Är han 20 plus varje säsong? Alltså ta Harry Kane, man kan ju se under specifika säsonger där han haft några matcher där han inte har levererat. Jag vet inte, var befinner han sig någonstans nu på formskalan?
Ja, nu har han ju precis kommit tillbaka här efter lite fotleds.
Ja, men vad har han gjort den här säsongen?
Den här säsongen har han ju varit otrolig.
Ja, skador emot då, att han liksom har levererat varje match. Så att man blir, när man pratar om liksom det mentala oket som de bär på, både målvakter och anfallare. Och det är egentligen alla, med några få undantag. Mm. Och det är också genom historien. Eller, ska man säga, på 90-talet hade inte anfallarna några svackor. Bombade inte alla jävla Crespo, Batistuta och gängen, Shearer och fan heter han, Stan Collymore och Cantona, bombar de inte bara in mål hela jävla tiden?
Ja, det är i alla fall Lineker, det är i alla fall så man minns tillbaka på slutet av 90-talet.
Att det fanns inga svackor.
Nej, det fanns inga svackor för centertankarna. Men det är då i alla fall
tillfälle i alla fall att imponeras när man benämner det tuffa att vara.
Och det jag tycker är så fascinerande med Alisson Becker på samma linje här, det är ju att efter de där två helt hopplösa tavlorna mot City förra veckan och en insats som ja, men verkligen avgjorde titelstriden, och det var ju så, alltså Jordan Pickford har man lärt sig gör så där ibland, och det finns andra målvakter där man, ja, men man helt enkelt konstaterar att ja, där har ju ingenting hänt, den här gamla hunden kommer inte lära sig sitta. Men i fallet Alisson Becker så har ju det varit hans styrka. Mm. Egentligen sen han tvålade bort Champions League-gruppspelet för Roma borta mot Porto för
massa
år sedan. Nej, det glömmer jag inte. Så har han ju knappt gjort ett misstag, känns det som. Och sen så gör han den insatsen mot Manchester City, ifrågasätts för första gången på riktigt på flera år. Och så ger han sig in i den här matchen mot Leicester. Gör det riktigt bra i 75 minuter. Han kan ju inte lasta speciellt mycket för det där kvitteringsmålet. Men sen ger han sig ut på den där bollen. Helt, alltså så här, det är ett hjärnsläpp. Mm. Det är ett sånt fruktansvärt hjärnsläpp att göra i det läget. För att okej, om han ger sig ut där när det står 3-0 till Liverpool. Eller underläge 0-3 och det inte får någon betydelse för utgången av matchen. Men här släcker han ju ner säsongen ytterligare några procent med ett direkt juniormisstag. Mm. Man kan säga mycket om Ozan Kabaks insatser, men är det någon som ska hängas för det där misstaget så är det ju Alisson Becker. Och man vet hur han tänker när den där bollen hamnar i nät och han får gå och hämta den. Att liksom shit, vad fan, vad gör jag? Och så vet man att han kommer intala sig själv, ingen skit här nu mot Leipzig. Inga jävla utsvävningar, inget dumt beslut, utan nu är det jag som går back to basic, ABC. Och vad brukar det sluta med? Fan, men jag ska ut här ändå. Mm. Jag ger mig ut. Helvete! Ja, det är...
Ja, men, och det är sådär, det är målvakt som bara tappar lite självförtroende. Och det är, återigen då, så här, utsatt position. Ta Neuer liksom, som började med att ge sig ut, så att säga. Och hur få misstag han egentligen har när han har gett sig ut. Mm. Allt är räddats upp på ett eller annat sätt. Får man se liksom Becker som en målvakt som tar höga risker. Han har stort risktagande i sitt målvaktsspel även innan när han har varit säker. Så han har ändå varit den typen av målvakt, liksom så här lite Neuer-inspirerad. Spelar liksom vågat med fötterna och högt upp i planen och sådär.
Jo, absolut. Men det har ju inte varit på Neuer-nivå.
Det
eller?
Har det inte Ederson, varit. Ederson, nej, eller? Men det är nya målvaktsskolan, det får man ändå säga. Mm. Och det, nej, men jag skulle säga att så här, frågan är hur mycket det här kommer ligga kvar i honom. Alltså så här, vad gör det här med honom? Mm. För han måste ju också, likt hela Liverpool, liksom, komma ur den här krisen. Som handlar nog jävligt mycket om en mental kris som man befinner sig i.
Ja, och en målvakt är inte en mittback eller en anfallare som du på ett helt annat sätt kan sätta vid sidan av en match. Bara för att liksom kyla av honom. Kolla hockeyn. Mm. Nu är inte jag någon hockeygubbe.
Ja, men eftersom man är fotbollsgubbe så tänker man alltid så här, nu jävla döda den här keepen. Nej, men det där är hockey. Det är som målvakten är med på den. Nej, det är inte min dag så jag kliver av här.
Ja, men precis. Jag har väl också sett Kung Henrik, King Henrik, alltså Henke Lundqvist, släppa fyra puckar. Exakt. Första kvarten i någon Rangers-match. Och då är det, alltså det gäller även för honom att, kom igen, du får sätta dig på kvisten här, en perre eller två, för att kyla av dig. Och så är det inte mer med det, för det är så man gör. Men i fotboll så kan du inte göra så med en målvakt, och du kan verkligen inte göra det med Alisson Becker. Ja, men Klopp har säkert tänkt tanken att fan om inte Alisson ändå hade mått bra av bara en match vid sidan om här och så tar vi ett snack och så får han komma tillbaka. Men i det här läget, han kan inte peta Alisson Becker. Nej, men vad finns det bakom? Keller och Adrian.
Fotbollen är ju på väg på dit.
Ja. Och så, om man slänger in Keller här mot Leipzig i ja, första åttondelen, att nu är det upp till dig att visa dig vara bättre och tryggare och mer stabil än Alisson här.
Men vi vet ju, som jag försöker säga här, att fotbollen är ju mer på väg dit att ha två jämna målvakter som konkurrerar med varandra. Alltså lik den som Everton har just nu till exempel då, med Pickford och Olsen. Och det tror jag bara är bra. Alltså, fotbollsmålvakter måste lära sig att du kan liksom inte vara nummer ett och göra många misstag som helst. Nu är inte Liverpool riktigt där ju såklart, i och med att han är så jävla tydlig etta, men jag tror att om 10 år så kommer vi se en helt annan attityd från tränarna och en helt annan vilja att skifta målvakt under säsong, kanske inte byta ut, dit kanske också kommer, vad vet jag, men så här, ser man att en keeper har jävligt dåligt självförtroende, ja, men då kanske man hittar tillbaka till någon slags form också genom att vila och genom att känna att man har lite press bakifrån från en annan målvakt.
Men det som jag tycker ändå sticker ut, det är ju att numera så känns det som att flera hamnat snett i sin målvaktsuppsättning med två jämna keeprar för att det kostar mer än vad det smakar. Det är väl egentligen bara Juventus som jag tycker har fått ut någonting väldigt bra av Buffon och Chesney, där Chesney blir bättre av att Buffon står en av 5 ligamatcher och lite cupfighter här och där. Och Buffon är helt fin med att jag kommer inte spela varje match, men när jag väl spelar så ska jag visa att gammal är äldst och att den här gubben kan än. De mår ju skitbra av sin etablerade målvaktsduo. Mm. Men kolla på Manchester United. Där har ju de snarare fått lida mer av att Dean Henderson har kommit tillbaka då från utlånet till Sheffield United. De Gea, ja, men då börjar snacket gå efter varje misstag att nu får det fan räcka med De Gea, in med Dean Henderson, och så kommer Dean Henderson in och får chansen, tvålar in någon påse efter 2 minuter, tillbaks med De Gea, och så börjar det där bara snurra. Chelsea, Kepa Arrizabalaga, världens dyraste målvakt genom tiderna. Ja, men det är ju den största floppen genom tiderna, och nu minns han, nu ska allting ordnas här när vi hämtar in Mendy från Frankrike, ställer sig i kassen, gör det bra ett par matcher, men sen börjar han också skena iväg, släppa ett par billiga och göra ett par konstiga insatser och ta ett par idiotiska beslut, och då börjar man helt plötsligt, fan, om man inte ska satsa på Kepa igen, och så tror jag han känner att men vänta här nu, är det jag som är ett eller inte? Så att det är ju faktiskt...
Men där tror jag faktiskt att Chelsea skulle må bra med någon slags rotation mellan målvakterna, i och med att det inte är en tydlig etta. Så att Tuchel ger chansen beroende på match och läge. Men när du nämnde Juventus där, ska det ju sägas att det är ju en perfekt ålders erfarenhetskombination med Chesney som dels liksom accepterar läget, att det är som det är, för att det är en av världens bästa, kanske världens bästa målvakt genom tiderna som står bakom honom, och han kan tycka att det är lite skönt. Alltså, har ett läge med 2 målvakter som står i respektive landslag, typ Olsen och Pickford, det blir en lite mer pikant rivalitet skulle man kunna säga på träningen. Alltså, det är inte Chesney och Buffon nere och liksom kör målvaktsträning i Turin. De vet precis var de har varandra och var situationen är i klubben. Olsen vill ju stå varje match till varje pris, samtidigt som Pickford säkerligen blir sur och sådär, alltså vill visa sig nästa träning. Jag vet inte vad som är bäst, men jag konstaterar att ska man ha någon slags rotation så är det ett jävligt bra läge som Juventus sitter i.
Jag tror att när Buffon sitter på bänken så hoppas han att Juventus håller nollan och att Chesney gör en riktigt bra match. Och när Chesney sitter på bänken så känner han exakt likadant. Han tycker det är kul när Buffon håller nollan borta mot Barça. Applådera det och tycker att det liksom är kanon. När Jordan Pickford sitter skadad vid sidan om Evertons matcher, han vill ju att Olsen tvålar in 2 bollar och att Everton torskar, så att han har en enklare väg tillbaka. Och jag tror att samma sak gäller Kepa, Mendy, Dean Henderson, De Gea. Alltså, De Gea vill ju inte att Dean Henderson spikar igen och är Peter Panter på linjen när han väl sitter vid sidan om.
Och det är ju ingen
sund konkurrens då, för att även fast det kanske sporrar målvakten att bli bättre, så går det ju emot vad hela liksom fotbollen går ut på för det laget, nämligen att vinna som ett lag ihop.
Absolut, men samtidigt så tror jag att så här, en sund eller då osund konkurrenssituation kan påverkas av ledarskap. Så här, även om det utifrån ser ut som en ganska osund konkurrenssituation, så skulle man, skulle med rätt ledarskap man kunna få det till en ganska sund konkurrenssituation. Trots allt så lever ju målvakterna med varandra. Lever ju sitt egna lilla liv med sin egna lilla verksamhet, Gustav.
Ja, det blir i alla fall en Alisson cam i matchen här mot Leipzig. Jag har båda ögonen på brassen.
Hur står sig cams nu för tiden?
Nej, men helt okej okay ändå.
Jag tycker det har åldrats dåligt sen det kom som nytt grepp inom fotbollen. Zlatan cam var väl det första Sverige liksom fick i camväg.
Ja, det var det.
Men, när var det? Var det i Barca? Nej, det var efter. Oh, kanske var PSG?
Nej, det var nog tidigare. Fan. Det kan nog ha varit tidigare än så. Alltså. Det kan ha varit innan.
När såg du en cam senast?
Snackades inte om en Conte cam nu när han var avstängd och satt på läktaren? Jag såg lite bilder från en sån.
Alltså det finns ju alltid cam, så att säga, produktionsbolagen som har rättigheterna som sänder. De har ju såklart alltid en, ja men då, om på tal om pikant, om läget är pikant för Conte och han sitter på läktaren, ja men det är klart de har sett en kamera på honom för att bildproducenten skulle kunna ta in honom vid någon slags känsloutspel.
Det var väl,
men när man verkligen så här, kan välja. Alltså där måste ju faktiskt fotbollen, och det är liksom alla rättighetsinnehavare tillsammans, börja blicka lite. Det, alltså jag tycker verkligen det, på de amerikanska produktionerna, dels i racing, kanske framförallt i racing, men även NFL och så vidare. Alltså att du kan välja vad du vill ha för vinkel, vad du vill se. Alltså med de stora tv-apparaterna som finns idag så skulle man ju till exempel kunna vinkla in, det kan jag göra med min Samsung-tv, jag kan vinkla in en liten cam så att säga, på en annan match. På samma skärm.
Men fan vad sjukt.
Men även som titta, second screen.
Fan vad sjukt att sitta och titta på bara Alisson i matchen mot Leipzig.
Nej, men det är därför jag säger.
Såg du matchen, såg du Leipzig-Liverpool? Ja, jo men det gjorde jag. Fast jag körde Alisson cam.
Nej, men du kör ju den second bara, screen
jag
såklart.
Jag kollade bara honom.
Mm. Ja, men antingen så kör den liksom på tv om du tar en second screen. Eller så kör den på datorn eller paddan eller vad det nu är.
Ja. Det var väl en Totti cam som fällde honom i EM 2004. Utan den så hade de inte upptäckt spottloskan med Christian Paulsen.
Ja, det kanske var så. Mm. Också helt rätt att så här, vänta, Totti spelare, det är klart vi sätter en cam på honom. Exakt. Fan vad bra han var där.
Men det var ju det som fällde honom i just den turneringen. Det är
så mycket saliv som kommer ut från just den loskan.
Paulsen blir så, han blir så chockad också.
En dusch.
Vilken jävla bobbe jag fick i hela plytet här. Ja. Vad är det som händer? Jag följer den här Alisson-insatsen i veckan med stor spänning, måste jag säga. För att jag ser det absolut inte som någon omöjlighet att han ger sig ut på ett nytt äventyr i liksom så här, nu måste jag rädda upp det här och visa att jag är the boss. Vi är sponsrade av våra vänner på K-Rauta och nu är det återigen färgveckor. Med 20% rabatt på ett utvalt sortiment av tapeter och färg.
Äntligen!
Ja. Det är ju såklart ingen slump att K-Rauta slår upp färgveckorna igen här nu när vintern går mot sitt slut och våren står i antågande.
Ja, men du tänker att ny färg kan göra underverk hemma, eller hur?
Precis, både invändigt och utvändigt, och som om inte färg vore nog. Det finns även en jäkla massa fina tapeter.
Ja, nej men alltså tänk väggar. Tänk att ni ska göra om lite hemma. Tänk att ni ska göra lite fräscht. Där finns under färgveckorna riktigt bra priser på täck, papper och tejp och som du sa, tapeter, färg och så vidare.
Hos K-Rauta så hittar du allting du behöver antingen i deras fysiska varuhus runt om i vårt avlånga land eller på krauta.se som är öppet dygnet runt. Välkommen in där så hjälper K-Rauta dig att möta våren med nya kulörer om det så är via färg eller tapet.
Det är inte allt, Gusten. Det finns en sak till och det är viktigt. K-Rauta tävlar just nu ut måleriverktyg från Ansa. Måleriverktyg såklart. Till ett värde av 1000 spänn. För att tävla så går man såklart in på Instagram. Man berättar vad man planerar att måla om i tävlingsinlägget. Och så gillar man K-Rauta. Och Ansa _ måleriverktyg. Ni ser allting på Instagram. Tävlingen pågår på Facebook också. Fram till den 1/3. 4 sköna vinster i potten, Gustav.
Vi säger stort tack till K-Rauta för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack.
Mer från svepet som berördes här. Ska vi ta oss till Italien, för där var det ju en högintressant helg än en gång i toppen. Vilket jävla break för Inter.
Ja, det var ju drömhelg för dem. Alltså, det får de helgen innan, veckan innan derby di Milano tänkte jag säga. Men det är ju derby della Madonnina som man alltid behöver benämna det som. Men att både Juventus torskar och att de dels har Lazio liksom med lite häng sådär, men att Milan åker på chockförlust borta mot Spezia. Det var liksom ingen i Interland som kunde drömma om. Om man tänker tillbaka lite på Intersäsong också så har det varit så jävla mycket upp och ner. I ett läge så var det lite kris i Inter och det diskuterades flitigt någon månad innan jul om att Conte skulle få sparken och sådär. Och nu är man där. Jag var inne på Betsson här och kikade. 1,60 står de i att vinna. Och för att översätta det till procent då, så är det väl typ 62 någonting att vinna Scudetton. Och sen därefter ligger faktiskt Juve och sen Milan på typ 2015. Men det är också så här en uppvarvning lik Bayern München lite grann. Så här. Ja, men nu dödar vi det här. Det är nu vi kommer. Det är nu tåget går. Det är nu vi ska vara bra. Det är nu vi ska sätta oss i position inför våren. Och de har gjort det så jävla bra. Mm. Och fått lite hjälp också. Men inte bara hjälp. Det handlar ju om att överleva när det är ett tufft spelschema också. Det handlar om att liksom hantera skador och allting. Och jag menar, det har funnits inte. Det har funnits skador. Det har funnits en situation med Christian Eriksen som man inte trodde var möjlig att lösa. Men som Conte fick rätt till slut, ska man säga. Alldeles oavsett lite grann så här, vad som händer den här säsongen, så fick jag ju faktiskt rätt. Många kritiserade Conte, nu tog det annan här Gustav, men många kritiserade ju Conte för hans behandling av Eriksen. Hur kan han inte få ut Max? Ja, men nu får han ju faktiskt ut det han vill ha av Christian Eriksen. Låg ju kanske lite mer på spelaren att anpassa sitt spel utefter hur Conte ville att han skulle spela. Och att acceptera det läget också, att det är coachen som bestämmer. Det finns en hierarki i det här laget. Och jobba för det. Jag tror att det är jävligt mycket fotboll handlar om, även på den professionella nivån, att arbeta under veckorna. Och att underkasta sig en spelmodell och en coach.
Jag blev jävligt lycklig av att se Christian Eriksen ta en intervju i Flashen på italienska.
Meglio.
Exakt.
Var du lycklig av den italienskan?
Nej, men alltså, i hans läge så hade det ju varit fullt rimligt att han bara liksom...
Men han säger ju bra.
Ja.
Det är ju det han säger.
Det
hade ju du kunnat gjort.
Fast jag tycker, alltså, han svarar ju ändå ganska utförligt. Framförallt så förstår han ju frågorna som kommer mot honom. Det är ju inte liksom så här...
Alltså efter ett halvår i ett land så ska man kunna bättre... Jag ska kunna språk bättre. Så det är jävligt låg ribba för så här bra språk här.
Men fan var det
jag såg... Det enda de gör är fucking lira fotboll.
Såg du Weston McKennie? Efter,
jävla låg ribba.
Såg du Weston McKennie i samma läge?
Nej.
Han ska göra en intervju i Flashen och så börjar reportern prata på italienska. Och han bara spärrar upp ögonen. Så att han bara, man hör reportern. Oh, sorry. Translator. Så att, alltså, där har du ju ändå en skillnad. Visst, ja, jänkare är jänkare. De skiter ju i alla andra språk. Låg. De är de globala fransmännen.
Nej, men sen vissa spanjorer eller spansktalande spelare, typ Vidal som har varit ett liv i Italien, så är fortfarande liksom kör på något svengelska, alltså i spansk-italienska liksom, som är, ja, men det funkar, alla fattar. Ja, exakt, spitalienska, alltså, det är alla fattar, men det är för låg ribba. Man måste lära sig språket bättre. Där är Albin Ekdal alltid varit en inspiratör, höll jag på att säga, men till alldeles stort föredöme. Men svenska spelare generellt sett är jävligt bra på att lära sig språket när de kommer.
Okej, jag har inte mycket till övers för danskar överlag. Men låt mig bara tycka att det var lite pikt och roligt att Christian Eriksen med det året han haft bakom sig i Inter och Italien.
Hur länge har han varit där?
Ett år,
jag tror jag. Fan, det är ljuset alltså. Efter ett år i Italien och spela fotboll och ha liksom lagkamrater runt, då ska du kunna bättre italienska. Alltså, det är ett år är enkelt om du bor där och kunna flytande.
Jag måste säga att...
Dessutom en fotbollsfråga. Herregud.
Meglio. Jag måste ändå säga att jag är imponerad av Inter här i den här matchen och i det skedet man är. Visst, man har bränt Champions League-bron, man har bränt Coppa Italia-bron, man blev ju faktiskt avklädda av Juventus i semifinalen. Ronaldo har en stor kväll i Milano i första mötet och sen så var det ju en nedstängning defensivt. Det var så jävla imponerande att se, måste jag säga, De Ligt och Demiral i returen. Hur de bara stoppar Lukaku och Lautaro i fickan och låter Inter ha bollen och vet att det här kommer sluta 0-0. Mm. Vad ni än gör så kommer vi hålla nollan. Man skickar in Chiellini i sista minuterna för att liksom bara som ett extra fuck you till att ni trodde att det var stängt. Här kommer boomen också. Mm. Alltså visst, Inter har ju satt sig i en situation, Conte har satt sig i en situation där man också måste kräva en Serie A-titel av dem för att det ska delas ut ett...
Jag förstår.
Scudetto blir ju mer än godkänt, ja, såklart. Men tar man inte Scudetton
tror vi
så blir det undergodkänt.
Ja, men jag tror vi har haft den här diskussionen där jag var väldigt tydligt inne på att just alltså att det är Scudetto som gäller. Mm. Alltså att man har satsat så jävla hårt och kollar man på liksom den lilla ekonomiska krisen med Inter till försäljning och sådär som har blivit uppmärksammad under januari så förstår man också hur jävla mycket pengar Inter har satsat på att faktiskt ta den här Scudetton. Och det är ett läge den här säsongen med Juventus som byter tränare. Och man visste att allt inte skulle sitta. Det skulle inte bara vara slakt rakt igenom och vinster liksom borta mot mittenlag för Juventus den här säsongen. Och kanske läge också i de direkta mötena att vinna. Så ja, det är såklart så. Alltså, det är bara Scudetto som gäller. Och Milan, alltså med det projektets liksom styltiga framfart de senaste 5-10 åren, Alltså det ska inte ens vara en konkurrent för Inter den här säsongen.
Nej. Det jag skulle landa i alla fall var att jag tycker att det är så signifikativt för ett mästarlag att se ut som Inter gör just nu. Mm. För att när Milan står för hela säsongens sämsta insats där ingen spelare ens kliver fram individuellt, det är väl Donnarumma som gör ett par riktigt svettiga räddningar som håller nere de där siffrorna och att matchen lever till 2-0-målet i slutet av den. Men annars så är det ju, det är ju en total kollaps av Milan där ingenting fungerar. Och jag tycker Juventus insats mot Napoli, den är så stressat forcerad att vi ska bara åka och slå Napoli som har så mycket skador och så brandskattat lag här. Och så ställer de ett väldigt starkt lag på banan, men man vet att de har lite Porto i bakhuvudet och så får de en straff mot sig, underläge, och så blir det ännu stressigare. Så ser du Ronaldos miss i början på andra halvlek från jättenära håll på volley där han sätter den rätt i Merets skopa.
Ja.
Där får man känslan av att alltså hela kroppsspråket, hela känslan i den situationen är som att klockan står på 89, men den står på 47. För det finns den här liksom, kom igen, vi måste stressa in en kvittering här. Det är inte det här systematiskt inoljade, vi är ett lag som kämpar vi bara på här och gör vårt jobb så kommer chanserna komma, det finns tid, alla spelare är i slag, alla vet vad de ska göra, utan här blir det lite så här, skicka bollen mot Ronaldo var han än är och så faller man in i det mönstret igen. Medan Inter, där tycker jag att ju längre den här Serie A-säsongen har gått, desto fler spelare har liksom hakat på och satt sig i första vagnen med en individuell toppform. Det som inledningsvis kanske var väldigt mycket Lukaku, Lautaro och Achraf Hakimi som dundrade fram längs högerkanten.
Han kom liksom.
Precis.
Är det Barella.
Kolla De Frey och Skriniar, hur stabila de ser ut bakåt. Handanovic tycker jag ser stabilare ut än på länge. Nicolò Barella. Mm. Vilken jävla...
Ja, men drömspelare att ha i laget. Alltså, man älskar att kolla på hans inställning när han spelar. Det är som en Gattuso 2.0. En Gattuso som faktiskt kan spela riktigt bra fotboll också. Och gör poäng. Och igår... alltså, man tänker spelartypen kanske inte gör speciellt mycket poäng. För han krigar så jävla hårt och liksom ligger bakom väldigt mycket av förarbetet liksom, till målen. Kanske vinna boll, kanske slå den första passningen. Men sen är han där framme också.
Och igår så tycker jag att Perisic och Brozovic också förtjänar att lyftas. Eriksen har vi redan varit inne på. Sen det där frisparksmålet mot Milan i cupkvarten.
Snacka om så här mental...
Det blev ju som vändning för honom.
Ja, vändning för hela hans säsong.
Nu vill han ju ha bollen och folk ger honom bollen. Och han är liksom, det är verkligen en speluppläggare som styr
men väldigt mycket. Men stor jävla kred till Conte.
Ja, absolut. Och då tycker jag ändå det är mest imponerande med Inter... Och det som jag tycker gör att de där 1-60, dryga 60%ens chans att de tar den här titeln nästan borde vara ännu mer, för att de har sån jävla de har sån vass bredd också, med tanke på att de inte ens ska spela något cupspel här under våren heller. Det är väl typ att både Lautaro och Lukaku skadar sig emot att det här slutar med titeln. För där alltså, jag tycker inte Alexis Sanchez eller någon annan kan fylla några skor längst fram. Men ser man mittfält och neråt, Gagliardini och Young och det finns Sensi, alltså så här, hur många spelare som helst som inte, Vidal, som inte ens är i laget igår men som är superredo att kliva in när det behövs.
Mm. Det är toppform, i precis rätt läge på säsongen, individuellt på spelarna och kollektivt sitter, kollektivet ska jag säga, sitter som det där väloljade maskineriet som det behöver vara, som alla egentligen ligasegrare och liksom titelvinnare har. Alltså det kännetecknar egentligen alla. Alltså det är någonting som verkligen funkar. Man ser att dels samspelet och kamratandan, höll jag på att säga, men liksom att stämningen är god, omklädningsrummet är intakt och så vidare.
Mäktiga kamratandan.
Fan, det är kanske det som gör det som är synonymt för alla titelvinnare, liksom kamratandan. Säga vad fan man vill om taktik och numerärer 4-3-3, 4-2-3-1 och alltihopa. Så jävla viktigt med kamratandan. Ledarskapet, det är fan allt i fotboll. Så du har en sportchef bra som fan, betala för kamratandan. Kan du pröjsa för kamratandan så är det värt en miljard.
Du och Kimpa Bergstrand hade ju haft en bra lunch. Ja, ja. Vi landade i kamratandan.
Riktigt bra
som
lunch.
Key.
Ja, ja.
Innan vi lämnar Italien och de här toppmatcherna, så tycker jag inte att vi ska bara låta Milans klappkassa insats hänga som ensam beståndsdel.
Dålig kamratanda i Milan just nu.
Spezias insats, Spezias säsong, alltså Spezias som lag. Det var inte många spelare som jag hade någon sån här jättetydlig relation till när de tog steget upp här. Vincenzo Italiano som tränare var inte heller någon som jag kände till sådär utan och innan. Vad kan du säga om det här laget som ändå förtjänar att lyftas en gång för alla i Toto Balotto?
Ja, men det var nog många som såg matchen mot Milan och liksom hajade till, som inte har sett Spezia senaste säsongen, som rattade in den här matchen bara för att se Zlatan Ibrahimovic dunka in två baljer. Att Saponara fanns, alltså en spelare som spåddes en lysande framtid, men som sen hamnade inte i, alltså han lyckades inte i topplagen, så han hamnade i Fiorentina typ, mittenlag, och sen då hela vägen ner till Spezia, men som är erfaren och som upplever en sen vår på karriären. Alltså han står för erfarenheten, och sen så är det liksom spelare som inte har spelat i Serie A speciellt mycket tidigare, så att det är egentligen osannolikt att de ska liksom komma in här och göra en sån bra säsong. Men återigen, och det är där vi landar idag, Gusten, det är kamratandan. Italiano får ju så jävla mycket lovord nu, och det spås liksom en lysande framtid i större klubbar och så vidare. Men man ska nog vara lite försiktig med honom och vad han kan göra med ett större lag.
Men vet du vad Vincenzo Italiano behöver göra?
Nej.
Han behöver se upp så att han inte går samma väg som Pepe Bordalas i Getafe och Eddie Howe i Bournemouth gjorde. Nämligen att sitta för länge på det och tro att erbjudanden och min aktie kommer bara bli bättre och bättre för varje säsong som går. Alltså det han gör med Spezia nu, visst, det är klart, kör på en säsong till och gör det du ska. Men sen måste du agera på att du står i den kurs du gör. Mm. Håll med mig.
Ja, jag håller med.
Kolla Eddie Howe, för 5 år sedan. Ja, men det var ju liksom Englands nästa stora tränare, och han kunde välja och vraka i princip bland storklubbarna när Manchester City inte hade satt Pep och Manchester United letade med ljus och lykta och Arsenal skulle gå vidare från Arsène Wenger. Och, ja, men du kommer ihåg den här tiden. Eddie Howe, han var ju fan på alla släppar hela tiden. Pratade ju förbundskaptenens jobb och hela balletten. Mm. Han satt kvar för länge i Bournemouth. Det gick åt helvete, man åkte ur. Och sen dess har inte Eddie Howe fått ett jobb.
Nej,
men Pepe Bordalas med Getafe backar bandet 1 år. Man slår ut Ajax i Europa League och man är med i toppen och krigar om Champions League-platser. Och det är liksom, nej, men det här är the next big thing. Han kan göra vad han vill. Träffade Adam Pintorp igår på Tegelhusvägen och Simon, så är det. Getafe. Det är Spaniens sorgligaste lag. Det är över för Bordalas. Ja. Han kan gå hem och släcka lyset.
Ja. Nej, men den italienska tränarmarknaden, sportchefsmarknaden för all del, ser ju lite, den rör på sig mer än vad den engelska gör. Alltså du byter klubb på ett annat sätt. Alltså ta till exempel en ganska trolig hypotes är ju att Petracchi går till Fiorentina och att De Zerbi, som har varit du vet, Martin Åslund, Christian Borrells husgud vad det gäller tränare. Pep Guardiola har hyllat honom, andra tränare har snackat om att De Zerbi, han spelar minsann en av Europas bästa fotboll. Och att han går dit, vad händer med Vincenzo Italiano? Eller vad kan hända? Jo, kanske hamnar i Sassuolo. Och så han kommer till ett till ett större lag. Men det som är, det jag tycker är mest imponerande är att det är många spelare som är fostrade i Spezia, som är unga eller som är 25, som har gått hela den här vägen och gjort den långa marschen liksom upp till Serie A och visa sitt värde där uppe också. Men då behöver en bra tränare, då behöver du liksom, du behöver kamratandan såklart också, men du behöver hela tiden ha en tränare som utvecklar dig individuellt också, så att du är redo för det. Och sen så har man, ja, man hittat till exempel Saponara, och man hittar den här gubben Esteves från Estudiantes, så att det finns ett bra sportcheferi i bakgrunden också som hittar en bra mix.
En ruskig pärla är ju den här Kevin Agudelo, colombianen.
Ah, ja. Ah.
Alltså han är så bra i den här matchen mot Milan att det var länge sedan, för att jag minns inte den här gubben från vare sig Genoa eller Fio. Han har flugit mig förbi. Mm. Och sen går han in och gör en sån här match. Jag tycker
han är ju ratad av båda klubbarna.
Så de att, gångerna jag har sett Spezia så tycker jag att han har varit bra, men den här matchen mot Milan, han är så bra så att det är liksom, nej men vad är det här för jävla superspelare. Mm. Mm. Otrolig spelare.
Nej, men så, återigen så hamnar perfekt, du under den perfekta coachen med den perfekta kamratandan där han får både tålamod och utrymme
att
speltiden hela tiden också, att få ett förtroende från en tränare. Många kanske såg på Agudelo som såhär, vadå, han lyckades inte Genoa, han lyckades inte Fiorentina, och sen så glömmer man bort det, och det är man så jävla snabb på rata och avfärda spelare idag. Skitskönt, jag älskar det. Älskar Spezia.
Bara kort, lite nyfiket i utbildande syfte. Spezia som stad, som lag, alltså vad har de för hierarkisk position i Italien?
Nej, första säsongen i Serie A. Så att,
för mig är ju Spezia topp 5 liksom Serie B-lag. Mm. Mest givna Serie B-lag.
Ja, men riktigt Serie B-lag. Och så här. Även på ultrascenen så finns det såklart YouTube-klipp på liksom Spezia Ultra sådär. Men det är en liten Ligurienpärla, alltså precis på kusten eller precis på gränsen till Toscana. Många passerar Spezia på väg upp till vad då, Gusten? Cinque Terre. Alla som är Toscana så här, ska upp till Ligurien då och besöka Cinque Terre, som är de här fem byarna som man kan gå kärleksstigen emellan. En liten vandring som är mycket tuffare än vad många tror. Många tror att det är så här, ja, men här kan man bara knata en liten stig bort. Håller på och dör typ så här, tre gånger på vägen för att du håller på att halka ner för sluttningen ner mot havet. Så här. Men kärleksstigen hur som helst så här, förbi Vernazza och Monterosso och ja, men, otroligt landskap där. Jag vet att Martin Åslund brukar var i Porto Venere, eller han varit där tidigare i alla fall, som också ligger nära Spezia. Så en liten kustpärla som kanske fler kommer besöka nu när coronarestriktionerna släpps upp och man tar turen till Toscana men väljer att åka upp och kika till en match i Spezia.
Är möjligtvis Spezia den här säsongens Celta Vigo i Serie A Italien?
Som också är då så här galicisk atlantpärla, lite större stad än vad Spezia är, skulle jag på rak arm säga. Men...
Och att man främst har kärat ner sig i tränaren här. Jag i Codet och så du och många andra i Italiano.
Mm.
Nu är ju Celta Vigo ett betydligt mer namnstarkt lag med spelare som sannoliken har tunga karriärer bakom sig. Så kolla Celta Vigos offensiv med Iago Aspas och Nolito och Santimina. Och, alltså, där har du ju Murillo och mittbacken. Och, det är ett helt annat demografiskt lag än vad Spezia är.
Mm.
Men just den där känslan av att det är en kamratskap, det är en spännande tränare. Och det är lite liksom, ingen ogillar dem.
Nej. Gammal spelare såklart. Född i Karlsruhe, Vincenzo Italiano.
Oj.
Jajamensan. Började sin fotbollskarriär i Trapani nere på Sicilien. Men sen så blev det ju nästan ett helt decennium i Hellas Verona. Så många minns honom därifrån.
Hörru du, vad tar du med dig mer från helgen som var?
Det är en uppvarvning, Gusten, inför Champions League. Det är en jag blickar framförallt på. Och jag vet att Valencia är ett jävla dynggäng just nu. Men den där lilla segern kanske är ett tecken på att Real ändå kommer till åttondelsfinaler. Så som de alltid gör!
Mm.
Jag vet att ni nämnde i studien igår. Och så här, ja, men kan de vinna Champions League? Jag tror att Mattias Kornsch sa lite fel. Han menar inte så. Han sa att de kan vinna lätt. Han menar att de lätt är en kandidat till att vinna, eller hur?
Ja, men det är väl alltid Real Madrid, för att är det någonting som de kan göra som väldigt många andra lag i det här skedet av turneringen inte kan göra.
Bara skit i ligan och sen göra det bra i Champions.
Ja, men framförallt så är det ju liksom, jaha, då öppnar vi garderoben och så tar vi på CL-kostymerna. Ja. Ah, just det, den här kavajen, den sitter ganska bra fortfarande. Så, nu har vi svidat om och så har vi på CL-stassen här. Mm. Vad har ni på er, Atalanta? Mm. Och så står ju Gasperini där med någon ful jävla Erea-sipp och undrar, är jag också bjuden eller vad är det här? Ah, det är, visst, nu är inte Atalanta-Real Madrid-matchen den här veckan utan nästa. Men...
står en sipp med tveksam kvalitet.
Exakt. Nej, jag har också lite den där vibben. För jag tycker att Atletico Madrid, de gör i La Liga den här Champions League-våren ännu mer intressant. Eftersom de har avgjort den. Så att de kan ju, alltså, de har ju skaffat sig så pass... De har ju skaffat sig en sån stor poängbuffert i ligatoppen att nu har ju de fullt fog för att gå all in Champions också. Mm. För att ligaspelet kommer de ju lösa ändå. Yeah. Medan Real och Barca vet att vi kan rädda den här säsongen på ett sätt. Mm. Och det är att vinna Champions League.
Tror nog att Real lägret, och då menar jag liksom alla inblandade från spelare till supportrar och liksom president, myser ganska mycket när Atletico Madrid leder. Jag vet att det finns en rivalitet mellan Atletico och Real, och jag ska absolut inte avfärda den, men att det inte är Barcelona som går och vinner. Nej. Eftersom det finns en ständig liksom titeljakt de klubbarna emellan.
Men hörni, vi ska prata mer om Champions League-våren i nästkommande avsnitt som bara är några timmar bort, tillsammans med den fina, otroliga och sylvasse Bengt Sonnert.
På tal om kamratanda, vi utlovar mycket kamratanda i det avsnittet.
Verkligen. Kamratanda är det också i CL-Toto, vår nystartade liga på resultattipset.se som vi gör tillsammans med Betsson.
Bra priser, gratis att vara med. Gå in på resultattipset.se.
Precis, och då ska man alltså pricka in rätt resultat i de här 8/8-finalerna som nu stundar. Och så är det poängliga, det är inte knockout, utan vi kör hela våren. Så att det här blir jävligt roligt. Börjar då imorgon. Som Thomas sa, man går in på resultattipset.se och reggar ett konto om man inte redan har gjort det. Och sen är det bara att fylla i sin kupong och joina ligan. CL-toto.
Gå in på CL och så kommer ligan ligga där.
Precis, där ska vi ha roligt tillsammans. Men du, innan vi stänger ner butiken, det är ju Svenska Cupen senare den här veckan som drar igång. Ni ser alla matcher på Simor. Lägg där till utbudet av La Liga och Serie A med den stundande Milano-derbyt på söndag, så fattar ni att det är på C-more det händer den här veckan.
Men Milano-derbyt är ju lite tidigare. Kör ni tidigare studio?
Ja, vi öppnar upp fotbollssöndag i Europa-studion redan 14:30 tror jag.
Jag har tänkt på en sak. Fan vad varm i kläderna han har blivit, Fantomen.
Ja.
Alltså så här, första gången han gjorde liksom stor tv, även om ni har gjort fotbollslabbet under en tid och liksom sänt på fotbollskanalen och sådär, så var det ändå en spänd Fantom. Jag tyckte om det, den lilla nervösa Fantom, så här, men nu, du vet, när han är varm i kläder, tänkte du på det senast? Han gick liksom in och pekade i graferna som Marcus Oskarsson. Han liksom så här ägde scenen där i Simor-studion. Gåshud, total gåshud.
Han är ju också nybliven singel och har flyttat tillbaka till Stockholm också.
Skojar du?
Nu, alltså när coronan släpper till 100%, då är ju Fantomen livsfarlig ute på gatorna. Nej, men så att det är på Simor det händer den här veckan, minst sagt. Jag skulle bara ta pulsen på dig kring då Svenska Cupen och börja där vi slutade, nämligen med AIKs födelsedag och så vidare. Vad har du för känsla kring den svenska tävlingssäsongen som nu är igång? Fan, jag tyckte Bayern såg spännande ut mot Norrköping. Jag såg delar av den matchen. Ja.
Du vet att jag lägger väldigt lite vikt i träningsmatcher och de här tidiga innan Svenska Cupen med 8 byten i halvlek och sådär. Jag kan kolla på det för jag tycker det är mysigt och för att det inte finns någon konkurrens på tvn. Men jag gör ingen värdering i om det ser bra ut eller om det ser dåligt ut. Utan nej, men det ska bli kul att se Svenska Cupen, för då är det på riktigt. Och då kommer vi få se helt andra prestationer av kanske lag då som har gjort det sämre i de här tidiga träningsmatcherna.
Jag kan bara liksom, vill ha mina tidiga tankar kring vissa av de större lagen.
Okej då.
Mm. Jag tycker att IFK Göteborg känns... Jag är beredd att eventuellt fråga dig om man kan få lösa en sidovagn.
God jävla kamratanda på kamratgården. Det är det du känner. Inte så jävla mycket spelet, Gusten.
Notera dock att Colbein ännu inte har figurerat i någon träningsmatch.
Vänta bara.
Han har väl trasat sönder sig på Avenyn igen. Men Kalle Johansson, värvningen de har gjort från Falkenberg, alltså, vilken handen i handsken värvning. Mm. Och så såg jag här igår att det började snackas om Simon Thern, som då går någon slags full circle i hur många rivaliserande allsvenska klubbar man kan representera.
Han är personen om grata snart i halva Sverige, så han flyttat till Sveg.
Nu är ju ingenting, nu är ingenting klart här, men det skulle onekligen vara jävligt intressant med Simon Thern i Blåvitt, för det känns som en, ja, men lite perfekt pusselbit att lägga i det laget. Det är varken en rutinerad hemvändare som är en IFK Göteborg-ikon, men det är heller ingen 19-åring som är på väg uppåt i karriären och som ska göra en bra säsong och sen lämna.
Det är han klarar sig på, alltså att göra alla de här klubbbytarna, klarar sig på för att han inte är fostrad i någon av stora klubbarna. Han har väl lite MFF-koppling kanske, men känslan är att...
Han är ju Värnamo.
Jo, jag vet att han är Värnamo, men jag tänker att han vann i, alltså kom fram i Malmö. Har jag fel eller?
Ja, det har du, för att okay. Han kom ju främst fram i Helsingborg. Det var ju där han slog.
Okay.
Sen så han kommer inte ihåg när hans docka hängdes i något Skånederby. På Olympia, tror jag.
Okay. Jo, men det spetsar ju till det lite kanske ännu mer då, att jag säger att han är Malmö. Eller ja. Så förknippad lite med Malmö. Han vann väl en hel del, och man trodde helt mycket på honom i så här, ja, men bli ett utlandsproffs och landslag och, ja, men filio d'arte som han är till Jonas och sådär.
Men Värnamo är ju annars fotbollssveriges Sveg. Helt ofarligt. Helt liksom meningslöst. Noll rivalitet.
Det är det han klarar sig på. Det är det jag menar. Ja. Han kan vara i alla de där storklubbarna som han har varit i.
Jag tycker i alla fall att det är den typen av spelare som IFK Göteborg har saknat lite. För senaste två åren så känns det som att de har bara byggt med två typer av pusselbitar.
Eller de spelarna som har varit han har varit lite för dåliga.
Kanske, men de har inte värvats i samma utsträckning. Han och Kalle Johansson, perfekta så här. Allsvenska rutinerade spelare som har gjort det bra, som har visat, sen kommer de ju från två olika håll. Självklart, det är jag också medveten om. Simon Thern har flera SM-guld än många spelare som är aktiva i den här serien. Och är ju sina bästa stunder en av seriens bästa spelare. Kalle Johansson, mycket mer anonym och en underdog som kommer underifrån. Men det är inte pusselbitarna av klubbhemvändarikon som ska sjunga en sista vers, alternativt en 18-åring från egna leden som är på väg uppåt och utåt.
Point taken.
Och det tror jag är jävligt bra för IFK Göteborg.
Nu när du kräks ur dina känslor från magsäcken, var det IFK Göteborg du skulle liksom landa i?
Nej,
det som var det starka.
Kort bara, BK Häcken. Jävla fönster sportchef Martin Eriksson gör ändå. Martin Olsson är ju en värvning som jag tycker har flugit väldigt mycket under radarn, sett till vad det är för värvning. Jeremie för tillbaka.
Ja, men det är för att det är just Häcken.
Kanske.
Då flyger allting lite under radarn.
Så har det väl varit mycket fokus på deras övertagande av Kopparbergs Göteborg och BK Häcken.
Det lilla fokus de får har lagts där.
Mm. Ja, men jag noterar en jävla vass och bra trupp. Sen så tycker...
Nu ska du säga något om Fribben.
Vad finns det kvar att säga om den spelaren?
Nej, det är sant.
Malmö däremot, ligger de inte märkligt lågt? Eller är de så oerhört trygga i truppen de sitter och trycker på?
Jag tror en kombination. Dels så finns det nog lite kvar att göra. Alla supportrar är väldigt så här, ja, men jag tror trygga liksom i den situationen de befinner sig i, så det blir lite buzz. Och sen så visst lite kanske Stockholms perspektiv generellt sett i riksmedia som man liksom har kollat på de värvningar Hammarby har gjort. Djurgården, Bosse är ju ständigt ute och liksom härjar och tar uppmärksamhet.
Vad är din känsla kring Asoro-värvningen?
Min känsla är ju att det blir 5-6 mål. Alltså varken hackat eller mal. Nej, inte hackat. Jag säger så här, Kim, istället. Nej, men ingen så här dundersuccé, men heller inte. Heller ingen flopp. Liksom.
För stämmer prislappen som har figurerat i media, så på någonstans runt 7 miljoner, så är det ju ändå en av de tyngre värvningarna sett till prislapp.
Ja, men det som är spännande, det är ju potentialen. Liksom. Så här, skulle han göra 15, då vet man, ja, men då kan man sälja honom dyrt.
Och är det någonting man vet om Bosse och Djurgården, så är det ju att de har fått fart på anfallares karriärer. Kolla bara på vart Kadewere är nu och Moshekwi och Olunga. Och, alltså, den listan går att göra ganska lång.
Han bara flyger ner i Lyon och liksom stänker in mål på storklubbar.
Visst,
till höger och vänster.
Visst. Nej, men den stora skillnaden är väl att Asoro i det här läget kommer med ett rykte med en helt annan kravbild, tror jag, på sig. För att väldigt många har sett honom i periferin i ganska många år, trots att han är väldigt ung. U21-landslag, det har varit Sunderland och det har varit utlån och det har varit liksom, men det här det tar aldrig riktigt fart, och så kommer han med den här prislappen till ett Djurgården som ändå har ambitioner om att kanske fightas om det där SM-guldet igen. Det blir en jävla spännande värvning att följa.
Vad tror du då? Eftersom det är din magkänsla som här ska...
Jag förutsätter att Emir Kujovic då ska flytta på sig. Mm. För att med Kalle Holmberg och Kujovic och Mange Eriksson, så jag vet inte. Jag tycker
lite under radarn, va, Mange Eriksson. Mm.
Han kommer varva upp den här säsongen. Mm. Det har du mitt ord på. Sen så tycker jag att, som jag var inne på, Bayern ser lite halvspännande ut med Selmani här, som verkligen en pusselbitsvärvning. Tappade man kanske
lite och... säsong för Bayern att liksom prata om Inter tidigare och få utväxling av liksom de stora pengarna som har spenderats i allsvenska måttmätt, i Bayern måttmätt stora pengar som Jesper Jansson har spenderat, så vill det ju till att det händer någonting. Men så jag tror att Hammarby fortsatt är beroende av publiken. Får man tillbaka publiken även lite, att börja komma in 1000, 2000 och så vidare, så här, då tror jag fan Bayern kan lyfta.
Men sen så har man ju då Gnaget, för att avsluta där vi började, i födelsedagsbarnet, ett lag som med en skadefri bästa elva på benen ser väldigt tung ut. Men det jag är lite så här, kliar mig i huvudet kring, det är vad ska AIK vara för klubb framöver? För nu känns det som att...
Det handlar om att ta upp talanger lite grann, tänker du?
Ja, men det känns som att AIK...
Någon ny gubbe nu, någon liksom, Viktor.
Man har omprofilerat sig lite från att vara stora, stygga Gnaget som ska vinna SM-guld med ett etablerat, rutinerat liksom allsvenskt lag. Har blivit så här, vi är en talangfabrik. Ja, vi ska förädla svensk talang och sälja vidare.
Jag tror nog så här, dels så ligger det ett jävla fokus på det, eftersom man lägger ner enorma pengar på akademin. Alltså, det är inte många som har de förutsättningarna. Alltså, dels det arbete som Dennis Hurtin gör så här, bakom och forskarmässigt, men också om man kollar på de resurser som finns i akademin. Höjde åldern till 13 visserligen, men ett jävla fokus där. Det finns, du vet, fysio som är tillgänglig för hela akademin, sjukgymnaster och så vidare. Alltså det läggs resurser på den här akademin. Man får resultat, men jag tror också så här, hittar man den balansen, så är väl det som är då profilen på A-laget. Jag vet att damerna har liksom samma, att du ska upp ett visst antal spelare. Där man är ännu tydligare i den målbilden. Men att det blir då, men ungt, och sen så har man rutinerat Micke Lustig, Per Karlsson, Nabbe och så vidare.
Jag tror i alla fall att av Henok, Sebbe Larsson, Lustig och Per Karlsson så spelar max en av de fyra i AIK 2022. Och Per Karlsson, jag har den största respekt för Per Karlsson, men frågan är om det finns någon spelare som svänger så mycket i kapacitet och klass som Per Karlsson gör, från när han får ha Ivan Torina bakom sig, Nisse Johansson utanför sig och ett stabilt rutinerat mittfält framför sig. Då är Per Karlsson bäst, för att då blir han bäst. Mm. Men när Per Karlsson har någon lite yngre förmåga bakom sig i mål, och det är Erik Karl och det är Bilal och det är Tom Strannegård och det är liksom den profilen på laget, då blir Per en yr höna.
Kanske han trivs då med Sotte och Lustig.
Jag är bara lite fundersam kring vad händer med Gnaget om 75%, kanske 100% av den kvartetten lämnar samtidigt. Vad blir då kvar?
Det är en Lustig som öppnade ganska tydligt liksom för ett eventuellt utlandsäventyr. Han kände väl att livet i vässan kanske inte var så jävla roligt under coronatiden. Men vi glömmer ju som alltid när vi pratar om liksom, klubbar och i toppen och sådär. IFK Norrköping. Vi får ringa upp Kalifatet vid tillfälle och höra deras tankar kring Hunten.
Mm. Ja, just det. Hunten såg jag skamlöst började bedriva omval här.
Jag tror du skulle säga skamlöst. Sleva i sen dagens lunch. Stekt fläsk med löksås.
Så är det. Ja, men jag noterade bara lite Norrköping. Folk jag följer på Twitter skrev i helgen. Han har ingen skam i kroppen.
Säger det. Jag har massor med hund. Det blir tuffa år alltså.
Hörrni, ni hör ju själva, andra halvan av februari gör att den svenska bollen börjar ta sin plats även i Toto. Svenska kuppen, alltså premiär i veckan, ni ser alla matcher på Simor. Utöver det så har ni all boll från La Liga och Serie A. Missa inte att vara med i resultattipset här nu, åttondelarna drar igång imorgon. Och missa för guds skull inte vår Champions League-special som vi alltså sätter in lite senare idag tillsammans med Bengt Sonnert.
Jajamensan, vi är tillbaka, ja vi är ju tillbaka med Sonnert, men sen är vi tillbaka senare i veckan igen. Så det blir tre avsnitt den här veckan, så jävla kamratanda i Toto, Gusten!
Toto, bara kör! Vi avslutar med faktiskt en låt från Melodifestivalkvällen i lördags.
Har du svarat Ken Ring förresten?
Såg du...
Va?
Nej, jag måste göra det. Mm. Såg du Mello? Du har ju tjejer i åldern som jag misstänker tycker det är kul med Mello.
Ja, second screen på Wilbur.
Snyggt. Jag noterade bara att en av mina husgudar, Sammy, som numera heter Sammy bara, Mr. Rikik, var med tillsammans med Val, någon ny förmåga för mig, med då bidraget 90-talet.
Aha, hur gick det?
De åkte ju. Vilket var helt otroligt. Helt otroligt att de åkte ut.
Jo, men det, så här, det kanske blir lite för mycket mello-variant.
Men jag fattar inte, vad var det egentligen för andra låtar om inte den låten gick vidare? Okay, skitsamma, jag tyckte den passade så jävla bra att avsluta den här episoden med, i och med att vi vurmade så hårt för 90-talet nyligen i podden här. Så att, vi avslutar med den låten. Vi hörs snart igen. Ta hand om varandra. Ciao tutti.
Ciao tutti. Stora drömmar, liten grabb, du tog hand om mig. Alltid någon som man var kär i. Och vi båda sjöng med till November Rain. Jag känner hur jag svävar. Även om det var skilda världar så var vi safe. Och jag fotade i Näby. Men du måste varit där för att förstå.